Ja, ni är välkomna hit till en ny form av vandring. Vi har ju våra torpvandringar och så slog det oss att vi har ju en del torp i samhället också. Och så har vi Gröndal här som inte alla har sett. Och så skulle vi slå flera flugor i en smäll genom att träffas här på Gröndal. Prata lite grann om det. Gå vidare till våra soldattorp, Sandslätt och Södra Backe. Och så skulle vi gå bort till kopparslagarverkstan som Gräll hade en gång i tiden. Som ligger borta vid Grönbergs fastighet nu på Växjövägen. Så går vi tillbaka hit och dricker en kopp kaffe. Jag hoppas att alla har med sig det. Nåja, Gröndal. Tyvärr vet vi inte så där förfärligt mycket om det. Vi vet i alla fall att huset aldrig har byggts på platsen utan det har flyttats hit. Man tror att det har kommit ifrån Svenholm. Det nämns första gången i husförhörslängden 71-75. Alltså 1871-75. Första ägare hette Peter Magnus Isaksson och han var född 1812 i Ljunga. Han dog 1890. Han var gift med en Anna-Greta Lundberg som var född här i Brixta 1820. Hon dog 1899. De hade en son som hette Carl Edvard och han var född 1846 i Ljunga. 1871 kom familjen hit och kom de ifrån Svenarum. Nu finns det ett namn här som dyker upp på flera ställen och det är Kohultapelle.
Jaha.
Och Kohultapelle är troligen sonen av någon anledning Carl Edvard. För denne Kohultapelle lär ha mist ett ben och har haft tre ben. Och det hade denne Carl Edvard. För att han gav sig iväg härifrån 1897. Han arbetade tydligen som rallare. För att han fick pension från 1898 när han miste benet. 100 kronor om året utav järnvägsmedel. Denne Carl Edvard lär ha gått under namnet Pelle Jek också. Är det någon av er som har hört det? Carl Edvard, han kom då tillbaks till Brixta från den här utflykten till järnvägen 1898 och bodde här kvar till 1921. Samtidigt så lärde ha bott en man som hette Tengblad här också och som arbetade på Rundstedtska. Denne Tengblad hade en son som hette Clarence Tengblad, gift med Greta Tengblad. Så vet ni vem det var. Det här med kafé, det kom inte till stånd förrän omkring 1921. Då var det ett par damer som öppnade kaférörelse här. De hette Hanna Maria Karlsson. Hon hade arbetat borta på Biskopsbo. Hon står som före detta sköterskebiträde. Hon var född i Östra Torsås. Och det bekräftar ju ytterligare att hon har varit på Biskopsbo för att merparten av flickorna där kommer ju från Kronobergs län av någon anledning. Denna Hanna Maria, hon öppnade då kaféet tillsammans med en Gärda Sofia Bergqvist. Och hon står titulerad före detta tjänarinna. Hon var inte med så länge. Hon försvann redan efter första året. Utan istället kom en syster till Anna Maria Karlsson. Hon hette Ebba Ottilia Karlsson. Hon kom också från Östra Torsås. Hon flyttade in 1923. Den första Anna Maria, hon gifte sig sedermera med Carl Ivar Karlsson. Och de flyttade till Söräng 1928. Sen har vi en kvinna till som dyker upp här. Hon heter Lina Maria Lundgren. Hon gick under namnet Lunna-Lina.
Hon kommer från Kronobäcksjö, tänker jag.
Ja,
jag tror hon födde Jämsryd, fast hon kom ner från Växjö och flyttade väl tillbaka till Växjö sen, tror jag. Därför.
Hon flyttade 32 till Växjö. Ja.
Jag är gift med en som heter Lundgren, jag tror. Ja.
Snickare, Carl Fredrik Lundgren. Det här kaféet höll ju då på från 1921 och framöver. Riktigt exakt vet vi inte, för att troligtvis gjorde det ett litet uppehåll någon gång 1927 när Ebba Ottilia flyttade härifrån. Hon flyttade till Fridhem under Gärdskivagården och sen flyttade hon till Norrljunga därifrån. Men sen kom då Hulda Kvint. Som man kanske mest förknippar med det här kaféet. Man säger Huldas kafé.
Hon kommer från Malmö.
Hon kommer från Torpet Malmö, ja. Och för att göra det hela lite roligare så kan man säga att hon flyttade till Malmö också.
Ja.
Hon flyttade nämligen till Malmö i Skåne och utbildade sig.
Ja.
Och sen kom hon tillbaks och öppnade det här kaféet igen. Hon drev denna rörelse fram till omkring 1939-40, för då gifte hon sig. Denna Hulda, hon gifte ju sig då med Gösta Karlsson.
Och då är vi...
Ja. Barnarbetare kallar han sig för.
Han kom hit under de sänkta år här uppe vid Karlån.
Ja, just det.
Men sen blev han barnarbetare sen efteråt.
Jaha.
Han var där både väg och barnarbetare som en gick och fort.
Och det är alltså denne Gösta som slutligen har donerat Gröndal till hembygdsföreningen.
Det stämmer det, ja.
Hulda Kvint Karlssons tid här som kaféidkerska minns ju många. Det är ju många riksdagsbor som kan berätta om roliga minnen härifrån. Och jag har pratat med en och annan och de har berättat hur tillmötesgående denna Hulda alltid var. Hon serverade en halv kaffe för 25 öre. Och det var inte småkakor utan det var rejält.
Hel kaffe var 50 öre. Och då var det smörgåsar. Och det blir ju alltid så när de skär på de där brödkakorna som de hade med en, så blir det lite längre på den ena sidan. Och det var ju vi lea med henne. Och sa att hon bredde smör på fel sida. Kanske det har jag inte tänkt på, sa jag. Okej, det var på den sidan, sa vi.
Är det mer smör på
dem? Ja, men. Och så på läget, det skulle ju täcka med sig i jorden, en liten bit nu. Ja, det var lite.
Hon hade sitt kafé i den delen av huset som hette mot torget.
Ja.
Och här inne bodde hon själv.
Ja, jo då.
Och det hände ju allt eftersom att speciellt biskopsbofolket Ja. Kom hit och drack kaffe.
Ja.
Och då kunde de få tillåtelse att gå in i hennes privata boningsrum. Och man kunde även få hyra hela kaféet.
Ja.
Till lite festligheter.
Ja.
Så att hon ställde upp på mycket.
Ja.
Hon hade VM-grammofon som var populär.
Jaha.
Och folk kunde sitta till långt fram på nätterna.
Ja,
ja, det är vad vi vet om det här huset. Det finns naturligtvis mycket mer och vi hoppas väl att efterhand kunna samla på oss lite mer fakta. Är det någon mer här som har någonting att tillägga? Margareta, visste du det med tatueringen?
Nej, det var Per Molare som vi sa, som vi var uppe och bjöd dem på kaffe en gång, och så talade han om när, det, när han var pojk då, och satt jag här uppe på kvällen och tatuerade han, den som var intresserad av dig. Och då satt jag och då sa han att Karin Hägsson bland annat var biträde här då, och det gick ju aldrig hem på kvällen, vi satt det 2-3 på nätterna, och då satt hon alltid på en stol i tårn och så, för det var ju inte lönt att varken hundra eller hon satt hemma till att gå in, för det gick ju när de bara ville, och då satt hon där och sov, så väckte hon och sa det att nu så ska vi gå hem, nu får vi gå hem och lägga det så jag får ju satt igen den kvällen, men det måste ha varit på 20-talet då.
Ja, i slutet kom då Hulda någon gång 28. Ja, det var det om Gröndal. Ska vi ge oss ut i det här kyliga nu?
Ja, varsågod Göran. Ja, vi har väl inte fått fram så väldigt mycket, men Anders Grell, han var född i Jönköping 1801. Och hans hustru Sara Kristina Bremer, hon var född i Eksjö 1802, kom hit. Och vad jag kan förstå så var det år 1848. De hade väl flera barn, men bland annat hade de en son som hette Anders Theodor. Och Theodor Grell, det var väl också en senare, va? Eller?
Ja, förstår inte du, var sonen som dog för det.
Ja, ja, just det.
Men hette han inte... Vänta, vad ser nu?
Jag
kallas
väl
för
Anders, tror jag.
Nej. Jo, det kanske.
Det kanske,
ja. Ja, för Anders heter du
pappa nu. Ja. Sonen heter också Anders, men kanske kallas för Theodor.
Och Anders Theodor, han föddes i Jönköping år 1840. Och gifte sig 1884 med Matilda Charlotta Johansdotter. Och hon var född 1859. Och Anders Theodor, han dog 1931 och Matilda Charlotta 1940. Och exakt vilket år som smedjan här byggdes, det vet vi inte, men vi har kommit fram till att det var omkring år 1860. Och nu sätter vi upp den här skylten som ett minne av den här verkstaden. Och vi kan ju läsa upp vad som står på den. I detta hus, byggt omkring år 1860, hade Anders Theodor Grell sin kopparslagarverkstad. Han föddes i Jönköping år 1840 och dog i Vrigstad år 1931. Minnesskylten uppsatt av Vrigstads hembygdsförening 1981.
Men han skulle iväg från något annat.
Han har fortfarande 4 år.
Jaha, nu är vi vid Södre Backe. Och Stig Mars tar över och berättar lite grann. Varsågod.
Ja, de båda ställen som vi ska besöka nu, det är alltså Söderbacke och Sandslätt, och båda de två har varit soldater en gång i tiden. Och man kanske ska ge lite bakgrund till de här soldattorpen. Det var ju så att indelningsverket startade ju mycket, mycket tidigt. Det var Gustav Vasa redan som startade det gamla indelningsverket, som det kallades för. Sen tog Karl den XI över och reviderade, så att säga, Gustav Vasas idéer. Och det blev det nya indelningsverket som man kan väl säga trädde i kraft 1690, så var det väl fullt utbyggt, det här indelningsverket. Det byggdes upp på det sättet att varje landskap delades upp i 1200 rotar, så att varje landskap alltså höll vårt land med 1200 soldater. Men när det gällde Småland så var de lite hutlösa mot oss, och jag tror att det där hängde samman med att Gustav Vasa var väldigt rädd för smålänningarna sen Dackeuppror. Och där blev det bestämt så att för Smålands del så skulle varje län hålla med 1100 soldater, alltså 1100 rotar. Så att totalt så var det då 3300 soldater från Småland som skulle ställa upp.
Det var ett stort landskap.
Det var ett stort landskap, ja, men det var inte, tycker jag, riktigt rätt att dela upp det på det sättet. Men jag tror att det låg lite grann i det här att det var lite upproriskt här nere, och man ville, så att säga, ha folk som var lojala mot landet och kronan på det sättet. Det var ju Gustav Vasas idé alltså från början, att han tog ju de mesta soldaterna från Småland. Och det där hängde väl Karl den XI på också och bestämde på det sättet. De soldater som var här i Brista, de betjänade tre regementen. Och det var Smålands husarregemente, det var Smålands dragonregemente och Jönköpingsregemente. De här båda torpen som vi nu ska titta på, soldaterna som har bott där har samtliga betjänat Jönköpingsregemente. Och det var nu som Gunnar skulle komma in i bilden. Han står med trumpeten färdig här och han ska blåsa Jönköpings regementes samlingssignal. Varje regemente hade ju sin samlingssignal, och det var så att efter ett slag eller liknande så var ju mannarna spridda över stora områden, och då blåste trumpetarna respektive regementes samlingssignal för att samla dem på ett och samma ställe. Och då ska vi be Gunnar ta och trumpeta Jönköpings regementes samlingssignal. Ska Margareta sjunga? Gjort, för han har inte haft så lång tid på sig att träna faktiskt. Vi tackar Gunnar, och jag vet att du skulle iväg på fotboll, så att jag tror att vi kan entlediga honom. Nu har vi hört signalen. Jag tänkte vi skulle ta den en gång till sen kanske som avslutning där borta, men eftersom du har bråttom så tackar vi dig. Honoraret får du sen i någon form. Ja, då ska vi gå över till soldaterna som har bott i den här stugan.
Jaha då.
Och,
i detta huset.
I detta, vad sa du?
Inte
i detta huset. Det, ja. Nej, det är mycket möjligt.
Det
är ändrat, ja. Ja, men stommen till det är väl förmodligen det gamla. Och som vi sa förr så heter det ju Södre Backe, och det hörde till, och hör väl fortfarande till, kanske Månsagården. Jag vet inte hur det är uppdelat idag. Men det var kyrkoroten nummer 6, soldat nummer 6 alltså i roten här. Och den första soldat jag hittat här, han hette Jonas Eklund, och han var född 1724. Och han fick avsked som soldat 1778. Och han var då gammal och sjuklig, och han hade tjänat under hela kriget i Pommern, som pågick då mellan 1757 till 62. Och han hade tjänstgjort
och fick väldigt beröm i rullarna. Och det står att förmå nu ej göra krigstjänst, ej heller försörja sig, få avsked med underhåll. Och det innebar att han fick pension då alltså. Sen efter honom har jag inte hittat vem det var som var soldat, men det måste ha funnits någon emellan här. För sen kommer det en som heter Sparv. Han var född 1768. Och han dog på Gotland 1810. Och det var så att när ryssarna tog Gotland 1808 i det kriget, så transporterades det över en brigad ifrån Sverige, från fastlandet här till Gotland. Och i den brigaden ingick en bataljon ifrån Jönköpings regemente. Och han var alltså med där, den här Sparven. Och han dog där 1810, vad jag kan förstå utav kyrkoböckerna. Han ersattes utav en som hette Peter Vrigg. Och förmodligen så fick han namnet Vrigg efter Vrigstad, skulle jag gissa. De gav ju soldaterna sådär namn, du ska heta det och du ska heta det och så vidare. Och ja, eftersom han var från Vrigstad så fick han väl namnet Vrigg, jag skulle gissa det.
Vrigg.
Han var född 1792. Och han försvann 1812 och troligen på Gotland också, för att han fick väl åka över till Gotland och efterträda den andra soldaten som hade dött där. Ja, och 1812 så åkte den här fastlandsbrigaden över tillbaka till Sverige igen. För att då hade Gotland själv tunnit att bygga upp ett eget försvar. Så att mellan 1808 och 1812 så fanns alltså de här fastlandssoldaterna där. Men då ansåg man att då kunde Gotland försvara sig själva och då drog de sig tillbaka.
Det var inte den Riggen som enligt sägen blev hängd i Lundby, i en ek?
Nej du, det var mycket, mycket tidigare.
Det var tidigare?
Det, namnet Riksdag har kommit
ja,
till dem innan.
Kom därefter.
Ja,
kom
mm. Nej.
Ja, det var tidigare.
Det var mycket tidigare,
det,
ja.
Det stämmer.
Ja, han efterträddes av en som heter Jan Vrigg. Han var född 1790 och han dog 1823. Han blev inte så gammal. Sen kom det en som hette Sven Gustav Eld. Och han var född 1805 i Vrigstad. Och han flyttade 1846 till Berglunda. Då kom Anders Johan Svensson hit. Där finns inget soldatnamn på honom. Det kan ha varit så att den soldaten som fick torpet här, att han, så att säga, banan han brukade istället. Det förekom ju att man gjorde så. Det ska vi se när vi kom till Sandflätt sen, att en del av de soldaterna bodde aldrig på torpet, utan de hade det och fick sin utkomst därifrån, med sin jobbare de annat. Och förmodligen tog de, så att säga, arrende för torpet utan någon annan istället. Och det var väl likadant med den här Anders Johan Svensson. Han arrenderade väl utav den soldaten som var här då. Sen kom Johan Isak Alm. Han var född 1834 i Vrigstad. Han flyttade 1865. Sen kom soldaten Johannes August Fjäll. Han var född 1845 i Skeppestad och han hade 11 barn.
Han bestod också Fjällens med.
Ja, just det. Fjällaflickorna har till och med jag hört talas om. Ja, just det.
Det stämmer.
Han hade 11 barn, den här Fjäll. Och
ja,
fem...
Var det hans barn?
Ja, det var hans barn, ja. De här fjällaflickorna.
Ja, fjällarna.
Och fem av de där 11, de utvandrade till Amerika. Han var, bodde här väldigt länge, den här Fjäll. Och han var den sista soldaten som knäckte den här på torpet, för att 1901 så upphörde ju det här indelningssystemet, och i och med det så flyttade han härifrån. Jag vet inte om han fortfarande levde då, men jag tror han gjorde det. Och då flyttade det in en ling, Anders Magnusson, som var född 1817 i Stockaryd. Han flyttade hit från Gabrielstorpet under Sunneby Norrgård. Han var 84 år gammal när han flyttade hit. Sen har det ju bott en del andra människor, men jag har inte gått längre fram än där soldaterna, så att säga, slutade då 1901. Jag tror Waldner har bott här.
Både Lagerqvist här.
Ja, det har bott en del andra, men jag har, så att säga, inte undersökt efter 1901.
Jaha.
Det var vad vi hade att säga.
Jaha, Stig. Nu har vi kommit till Sandslätt. Ordet är ditt igen.
Jaha. Ja, om indelningsverket talade jag ju förut, så att det behöver jag inte upprepa nu. Som ni ser här så sitter det faktiskt en skylt här, det har jag inte vetat om.
Kungliga Jönköpings regemente, Västra Härads kompani nummer 4 Lundaberga. Och det alltså var det här hette egentligen inte Sandslätt från början, utan det hette Norrbacke. Och då det, men det är min egen teori att det låg inte här va. Utan det låg uppe på backen vid Vinks ungefär, så jag tänker mig,
för att det har gjort.
För att på en karta från 1771 så finns det två soldattorper på backen, och det är Södra backe som vi nu har varit på och Norra backe. Och det är ganska naturligt att det då låg uppe omkring Vinks där uppe på backen någonstans. Och att det sedan flyttades hit och bytte namn då till Sandslätt. För att om man tittar på hur det ligger det här, så är det ju inget typiskt ställe för ett soldattorp precis. Men som sagt, det är min egen teori. Men om vi ska återgå till de soldater då som har tjänat för den här roten nummer 4, Lundaberg. Så, jaha, där kom en förteckning, ja. Det är väl ungefär vad jag har här förmodligen. Daniel Lundberg född 1694, han blev soldat 1720. Det stämmer ju också med vad som står på tavlan där, ja. Och sen kom det en som heter Måns Lundberg, han var född 1713, och det stämmer också där, några andra data finns inte om honom. Sen återkom avskedade soldaten Daniel Lundberg 1743 igen. Om han möjligen hade kommit bort någonstans under regementets härjningar och sedan kom tillbaka och fick då gå tillbaka som soldat för roten igen. Sen hade vi Johan Lundgren, han var född 1735 och antagen till soldaten 15 november 1754. Kommenderad 1757 att deltaga i Pommerska kriget 1757-62. Och han får avsked 1785 med fred och fritt underhåll. Ja. Och det innebar då att han fick pension, ja, som vi sa tidigare där uppe. Sen kom det en som hette Granat. Han var född 1762 och han läser ut i bok, står det ute i husförhörslängden. Det var tydligen något alldeles extra, så det var man tvungen att skriva upp. Och han är troligen död 1809 på Gotland. Och vad som hände på Gotland, det berörde vi ju där uppe, så det behöver vi inte upprepa heller. Det var tydligen farligt att vara på Gotland, för det var många som dog. Sen har vi en som heter Soldat Lur. Han var född ungefär 1780, det finns inte närmare angivet. Och han är på Gotland 1810 och han återkom från Gotland 1812. Det här är vad som står under torpet Norrbacke. Sen 1814 så kommer torpet Sandslätt in i bilden som först. Och då är det alltså min teori att stugan där uppe flyttades hit. Nu är du lite långt fram, tror jag.
Ja.
Och då bodde det en som hette Sven Andersson. Han var född 1795. Och han kom hit till torpet Sandslätt 1814. Ja. Och han flyttade 1838 till Rosen. Det är torpet som ligger, det ligger väl under Köpsta, tror jag.
Ja.
Någon av de gårdarna där. Men han var brukare utav Sandslätt. Han stod inte alls som soldat. Utan den soldaten som tjänade för roten, han arrenderade förmodligen ut torpet till honom, så han brukade det. Sen kom Karl Magnus Jonsson Skön. Och han var född i Kvarnaryd 1822. Han var 11 kvarter och 5 tum lång. Och det är ungefär 175 centimeter i dagens mått mätt. Ja. Det var förmodligen rätt långt på den tiden, eftersom det är antecknat. Vi har ju blivit längre och längre med åren. Han flyttade hit 1844 från torpet Säby och han dör i Lund 1848. Sen kom en Johan Isak Alm och efter honom kom en Karl Alm. De ärver namnen efter varandra. Sen kom Per Johan Jonsson Sparv. Han var född i Hylletofta 1822.
Johan August Svärd. Ja, vänta lite. Vi talar om Per Johan Sparv.
Ja.
Han var född i Hylletofta, sa vi. Han var 175 centimeter lång. Ja.
Johan.
När kyrkan skulle byggas så var man tvungen till att flytta vägen. Jönköpingsvägen. Alltså då flyttade man den 30 meter norrut. Och då skulle han ha deltagit i den här Sparv. Men han var kommenderad vid den tiden, står det i papiren. Han var väl ute på något uppdrag förmodligen. Och han flyttar till Hylletofta 1859. Så att man började så att säga att förbereda kyrkbygget redan 1859 genom att flytta vägen. Riva sockenstugan som fanns där och flytta vägen. Bygga en ny sockenstuga och 1862 så påbörjade man grunden till kyrkan. Kan vi ju säga i sammanhanget. Och kyrkan var ju färdig 1865 som ni vet. Sen kom Johan August Svärd och han var född i Vallsjö 1840. Han kom hit 1866. Men han var troligen soldat för roten här sedan 1859. Han flyttade 1867 till Hylletofta.
Flyttade alla till Hylletofta?
Ja, det verkar vara populärt, ja. Sen kom Johan Nilsson Holm. Han var född den 20 juli 1846 och antagen här som soldaten 6 mars 1867. 1871 rymd och efterlyst, står det. Och han rymde väl förmodligen till Amerika. Han var avförd ur rullorna 29 juli 1871. Efter honom kom Carl Gustav Ren, men han fick soldatnamnet Sjö.
Det fanns ju inte som heter Ren till.
Ja, just det. Det gjorde det. Och han var född 7 mars 1849 i Vrista och antagen 1871 då, ja. Och begärde och fick avsked 1878. Sen kom Axel Wilhelm Nilsson Lindqvist. Han var född 10 februari 1857 i Nydala. Och antogs 21 december 1878. Han var 5 fot, 9 tum och 6 linjer. Och det är lika med 173 cm och 7 mm om man ska vara noga. Det där linjer, det var ett gammalt mått. Det var det minsta måttet. Det var något över 2 mm, 2,5 mm eller sånt där. Han tog senare anställning som kusk hos godsägare Geijer i Nydala. Och den sista soldaten, jag kan säga det att den här Lindqvist, han bodde aldrig här heller. Var han bodde har jag inte lyckats utröna. Henning Damberg som kom efter honom, han fick soldatnamnet Lindqvist, han också då. Och han var född 1873 på Stensberg och han var alltså bror till jätten Damberg. Som ni
det är
då
där huset har stått tidigare.
Ja, förmodligen. Och han bodde kvar där uppe på Stensberg, han bodde aldrig här. Utan han var soldat för roten men brukade inte torpet här. Och han var den sista soldaten för den här roten. Och eftersom rotesystemet då upphörde 1901 så var han alltså soldat när det blev beslutat. Och det står en anteckning om honom att han var dömd 1891 av Västra häradsrätt till 2 månaders fängelse för misshandel. Det är klart, han var ju soldat som skulle slåss. Ja, det var vad jag hade berättat om det här torpet. Nu tänkte jag att vi skulle avsluta med det här Jönköpings regementets samlingssignal. Men eftersom Gunnar hade brått i fotbollen så får ni ha den i minnet som den letar uppe vid Södra Backe.
Tack så mycket.